Skaparen av himmel och jord, uppehållaren av allting, väljer på pingstdagen att flytta in i vanligt folk. Det står på i texten som Lukas skriver i Apostlärningarna att på pingstdagen flyttade anden in i alla de troende. Och det där ordet alla, det är lite centralt. Det är inte bara någon enstaka medlare eller präst eller specialkristen, utan i alla de troende flyttar anden in på pingstdagen. Och anden hjälper oss att vara kristna. Anden ber för oss. Andens kraft bor i oss. Anden är försvarsadvokaten som står på våran sida. Anden är utrustaren som hjälper oss att fullfölja uppdraget. Inget är möjligt utan andens hjälp. Och genom den här serien som vi då har kallat Gud flyttar in, om hur han fyller människor med sig själv, så stannar vi inför en rad verb, och idag ska vi tala om att be. Vi läser en bibeltext ifrån Romarbrevet 8. Och ni vet hur vi brukar säga ibland, att någon gång då och då spelar det väldigt stor roll vilken översättning man läser. Så idag läser jag från Folkbibelns översättning, därför att den helt enkelt är bättre just idag. Och vi läser från vers 18 och framåt. Det är Paulus som skriver: jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Är det inte ganska skönt ändå att Paulus säger det uppenbara? Vi vet inte hur vi bör be. Känner du igen dig i det? Ibland kan det väl kännas så, va? Hur i hela livet ska man be egentligen? För oss som kan ha smakat på ett visst mått av kramp i bönen, så är ju det här lite förlösande. Nej, det är ingen som riktigt vet. Egentligen är det ju rätt besynnerligt. Vi talar med någon som inte syns, som ganska ofta inte hörs, och som i grunden är extremt olik oss själva. Det är klart att vi inte vet hur det ska gå till. Det betyder ju inte att allt är kört eller att vi famlar eller att det inte finns något sätt att navigera sig fram. Men grundläget, det är att människan på egen hand inte vet. Det går inte. Och det är här anden vill hjälpa oss. Anden drar oss in i gemenskapen med Gud och gör det möjligt för människan att erfara Gud, att höra, att ledas av, att be till himmelens Gud. Och vi får kontakt med Gud tack vare anden. Anden kan alltså aldrig betraktas som någon slags överkurs, någon slags ny level i kristen tro, utan utan ande finns det ingen kristen tro. Det är anden som hjälper oss att tro. Det är anden som hjälper oss att be. Och det här med att förenas med Gud, det är inte endast någon slags framtidsdröm, utan anden drar in oss i den där föreningen redan nu. Vi börjar alltså redan nu och delta i det treeniga livet i himlen. Vi står inför Fadern, förenade med Gud, förenade med Kristus genom anden. Det är som att den där heliga treeniga dansen som pågår hela tiden mellan Fader, Son och Ande i gudomen, den dras den kristne in i med hjälp av anden. Ni vet hur det kan vara när ett gäng på skolgården står och man inte får vara med. Och så kommer det någon ur det där gänget och tar en över axeln och säger: ja, men du är också med här. Och anden är med och drar in oss i den gemenskap som finns en evigheters evighet. Och i bönen ansluter vi därför till en redan pågående konversation. Den treenige guden som själv är relation, som är kärlek, därför att det pågår en slags besynnerlig och lite svårfångad relation i gudomen, i treenigheten, drar genom andens maningar och inbjudan in oss i den här dansen som ständigt pågår. När vi satt och förberedde oss innan här och i bönerummet så fick jag en tanke som jag testade på er. Kommer ni ihåg berättelsen om Narnia-barnen? Ni vet, som kommer in och tittar i det där klädskåpet. Och så kliver de in i det där skåpet och så kommer de ut på andra sidan till en helt ny värld. Det är där de möter lejonet Aslan och häxan som har förbannat världen så att det är vinter hela tiden men aldrig jul. En bra illustration på ondskan, va? Det är kallt men det är aldrig glädje. Men det där skåpet, det är obegripligt, alltså baksidan på det är obegripligt för den som inte har erfarit det. Och det är som att trons värld blir som en stängd dörr, som vilket skåp som helst, tills anden tar mig liksom vid handen och för mig in i en annan värld. I Guds värld. I trons värld. Där mirakler kan ske. Där mötet med Aslan kan ske. Där livet pulserar. Och det är det som sker när anden hjälper oss med vår bön. Han öppnar liksom dörren in i en ny värld. Det här med att be handlar om beroende. Vi ber och uttrycker därmed vårt beroende av Gud. När jag glömmer att be, vilket faktiskt också kan hända en pastor, så kan det vara. Då är det ett uttryck för att jag i någon mening har lärt mig leva utan bön. Att beroendet liksom inte riktigt odlas eller vattnas på. Det där beroendet som ju de facto finns. Jag klarar mig inte utan honom. Det kan slarvas bort. Det kan glömmas bort. Och så lever vi utan bön. För vi har lärt oss att leva utan bön. Men bön uttrycker att vi inte klarar oss själva. Och vad är det som händer i den där bönen? Ja, men det händer ju massvis med saker. Det är ju som sagt den här världen som öppnar sig. Men låt mig bara få säga några saker om det. I bönen föreställer vi oss den kommande världen. Vi påminns om att det vi ser inte är allt. I bönen föreställer vi oss den kommande världen och vi protesterar mot den nuvarande. Det var det vi gjorde för en stund sedan när vi bad för våra missionärer och för världen och för alla sorger och bedrövelser och krig och elände. Vi kommer inför Gud, föreställer oss en kommande värld och protesterar mot den nuvarande. I någon mening är det där vi rör oss i våra böner. Vi påminner oss om att Guds kommande upprättelse är på riktigt. Och så knäböjer vi därför att världen inte ser ut så nu. Det är inte säkert att vi alltid får ny kunskap på ett sätt i bönen. Alltså i meningen ny info. Men det är där som det vi redan vet liksom rotas och grundas. Och vi bekantar oss med de eviga och gudomliga verkligheterna. Kommer ni ihåg vad vi sa här om veckan? Då använde jag bilden av ett par 3D-glasögon. Det är som att vi tittar på, det är ett annat sätt att beskriva den där Narnia-garderoben. Vi tittar på Gud och berättelsen om Jesus och utan anden så kan den bli platt. Men anden är med och drar in oss i berättelsen så att den börjar liksom handla om oss själva. Ungefär som när man tar på sig på sådana här 3D-glasögon. Jag blir en del av berättelsen. Anden drar in oss i det. Anden hjälper oss att be. Och det är också bönen som hjälper oss att lära känna anden. Det är som att det är en rundgång som vi dras in i. Anden hjälper oss med bönen och bönen hjälper oss med anden. I en slags liksom, ständig fördjupning, ständigt rotande. Där vi mer och mer bekantar oss med vem Gud är. Det är anden i oss som drar oss, som längtar, som hjälper oss att sakna Gud. Paulus skriver ju som sagt i den här texten att vi inte vet hur vi ska be. Anden i oss ber. Anden i oss suckar utan ord, stod det här. Och anledningen till varför jag valde den här bibelöversättningen, det är just för att det där ordet suckar är så tjusigt. Det kommer 3 gånger här för något, jag vet inte när det kan vara, något år sedan eller 2, ja, några år sedan är det nog, så predikade vi utifrån den här texten just, och predikan den söndagen var suckarnas kapitel. Det återkommer på 3 ställen här. Hur skapelsen suckar efter befrielse. Guds barn suckar och väntar på fullkomlighet. På någon slags barnaskap utan störningar. Det är det vi suckar och längtar efter. Men också anden suckar i oss. I det där gapet jag beskrev nyss. Där vi föreställer oss och längtar efter den kommande världen. Och protesterar mot den nuvarande. Så uppstår en suck. En längtan. Så här kan vi inte ha det. Vi längtar efter något annat. Vi suckar och längtar efter Guds fullhet. Anden liksom drar oss människor in i framtiden. I fullkomligheten, i trösten, i uppståndelsekraften. Men eftersom det här inte har hänt fullt ut så blir suckan en del av våra liv. Ni vet, man skulle kunna tänka sig 2 diken i det här. Antingen så hamnar man i det dike där man säger att det är lite skitsamma. Det är ju bedrövligt i världen och det verkar inte bli bättre. Och så slutar vi längta. Slutar hoppas. Eller också så drar vi i det andra diket och liksom låtsas som att bedrövelserna inte finns. Ja, men anden är ju här så allt är ju perfekt. Nej. Vi lever i någon mening i den där spänningen. Vi lever i den här sucken. Vi har smakat på något, men det är inte fullkomligt än. Så anden hjälper oss att längta efter Gud. Anden drar oss närmare. På alfakursen vi har här i kyrkan så brukar jag, när vi talar om anden, berätta historien om våran hund Eddie. Det har jag sannolikt gjort här med, men jag bjuder på en upprepning. Våran hund som inte finns längre, han hade för ovana att äta upp allt han hade chans på. Och vid något tillfälle när jag går förbi våran kyl så river jag ner en sån här kylskåpsmagnet. Och så går den sönder, det är bara en massa torr plast. Och så rullar den här magneten över golvet och hunden sätter efter och ska stoppa den i munnen. För han, framförallt om han tappar något i ett kök, vill han gärna testa det. Och jag kastar mig efter, och det är lite som en sån här serietidningsscen, ni vet, i slow motion, där vi båda två kastar oss efter den här rullande magneten, och jag snor den precis framför näsan på honom. Och så skojade vi hemma lite om det där efteråt. Vad hade hänt om Eddie hade svalt magneten? Varje gång han går förbi kylskåpet så bara drar han in i dörren. Så här, va? Det är lite det som händer. Anden fyller oss med en dragning efter Gud. Det är som en magnetisk dragningskraft. Vi vet inte hur vi bör be. Vi vet inte ens vad vi bör längta efter. Och det är en Guds omsorg att han har fyllt oss med en dragning till sig själv. Anden i oss drar oss mot Gud. Vi förmår inte be själva, men anden ber i oss och med oss. Anden vädjar också för oss, stod det här. Anden är vår försvarsadvokat och vädjar för vår sak, precis som sonen gör vid faderns sida. Då gäller det att sortera i det här. Det är inte som att vi har någon slags kluvenhet i treenigheten där fadern är som en utåtagerande farsa och så kryper mamma in emellan och skyddar barnen ifrån en pappa med lite anger management problems. Det är inte det som målas upp, utan Gud är ett och tre på samma gång. Tre enig. Och Gud, fadern vill inget annat än vad anden och sonen vill. Gud är ett. Men Gud förser oss i någon mening med en alldeles egen förbönslåga i vårt inre. Låt mig få ge ytterligare ett perspektiv på hur anden hjälper oss i vår bön. Nya testamentet talar om tungotalet som ett slags andens bönespråk. Och det beskrivs av Paulus som att den som ber i tungor i sin ande talar hemligheter, säger han. Den som talar i tungor eller ber på det sättet bygger upp sig själv, säger han också. Och när Paulus skriver brev är det ofta in i problemsituationer som han vill hjälpa dem att lösa. Och i första Korintherbrevet så finns en rad sådana problem. Och ett av dem verkar ha med tungotalet att göra. Och därför kan det låta lite negativt på ett sätt när Paulus talar om tungotal. Men det är missbruket han vill komma åt, överdrifterna. Inte själva liksom verkligheten här. För han säger att han önskar att alla kunde be med tungor. Och att han själv gör det mer än de andra. Om vi blir lite personliga med dig, så har det varit jätteviktigt för mig att få be på det sättet. Ibland kan man bli så trött på att vara utlämnad åt sina egna formuleringar. Och då kan tungotal för dig som har fått den gåvan vara ett fantastiskt sätt att be och byggas upp utan att behöva liksom luta sig mot sina egna formuleringar. Det har varit en jätterik välsignelse för mig som jag ibland har fått liksom påminna mig om att väcka upp igen. Tungotalet är en andens gåva och en välsignelse just för att kunna be utan att vara utlämnad till sitt eget förstånd. I höstas så var Thomas Sjödin intervjuad i en samling i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Och då kom han och pastorn där, Niklas Pienzo, in just på samtalet om tungotal. Och då sa Thomas så här, jag tyckte att det var fint uttryckt. Det finns tre ordlösa systrar i bönen. Tårarna, tystnaden och tungotalet. Jag tyckte det där var lite vackert uttryckt. Är ni med på att alla de bär på en och samma liksom komponent, nämligen att de inte har med mina egna formuleringar att göra. Jag kan gråta i bönen, jag kan vara tyst i bönen och jag kan be med tungotalets bön. Som ett slags möte och intimitet med Gud som inte har med formuleringarna att göra. Jag tror att alla de här tre vägarna i bönen är en verklig gåva. Man intervjuade Moder Teresa en gång och frågade henne om hennes böner. Så sa de, vad ber du om? Nej, jag ber inte om särskilt mycket. Jag sitter mest tyst och lyssnar. Jag säger inte så mycket, sa hon. Nej. Men vad är det du hör då? Vad säger Gud? Nej, han säger inget han heller. Ni vet, med människor man är trygg med kan man vara tyst. Och det är som att bönen ibland har med tystnad att göra. Vi vet inte hur vi bör be, men anden hjälper oss. Jag tänker att det är enastående. Uppfatta omsorgen i det. Gud sätter inte dit oss. Han sätter oss inte på prov. Han sätter oss inte på pottkanten för att göra bort oss. Utan han kallar oss till ett liv i gemenskap, ett liv i bön. Och sen hjälper han oss att leva det livet. Anden ber i oss, anden ber med oss och anden ber för oss. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du bjuder in oss i dina verkligheter. Tack att du drar in oss med din egen gode helige ande. Herre, du är inte den här arga idrottsföräldern som står och skriker i långsidan att man borde göra bättre. Du är en god fader som har fyllt oss med din godhet och som suckar och viskar och hjälper. Vi ber att du ska komma och fylla oss med din heliga ande. Möt oss på nytt. Hjälp oss att be. Amen.